Du lyssnar på GT.
Hur svårt det är.
Du lyssnar på BB-podd på gt.se som handlar om IFK Göteborg och andra saker där omkring.
Vi är denna vecka sponsrade av Ekonomistyrning, världens kanske bästa företag när det handlar om ekonomi. Är du, precis som vi, företagare och behöver hjälp med din ekonomi, så tycker jag definitivt att du ska ta kontakt med dem. I synnerhet nu när det är sådana här tuffa tider. Det finns mycket pengar att spara, bara man vet hur man gör. Surfa in på ekonomistyrning.se så får du kontakt med våran kompis Mikael, som jag lovar fan kommer hjälpa er. Vet du vem Gentleman's coach är, Jocke?
Jag vet vem han är.
Vad tycker du om honom?
Han verkar lite tjackad faktiskt.
Han verkar... Ja, det är, han är på gott humör i alla fall, det är. Och han. Och ibland är han rivigt arg.
Ja, han är inspirerande.
Är han verkligen inspirerande?
Ja, han verkar inspirerande för sig själv.
Ja. Jag är ju nu i ett sånt läge att jag är desperat och med ljus och lykta liksom letar efter alla typer av lösningar. Och jag tänkte att du och jag tillsammans skulle skramla lite och faktiskt köpa en timma då med Gentleman's coach. Och så och skänker vi den timmen till IFK Göteborg så att han kan åka upp då och köra. Och inför en träning kanske komma upp där en timme och förklara för dem hur brutala och magnifika och fantastiska och otroliga de spelarna är faktiskt egentligen.
Ni är hjältar, 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 hjältar!
Och jag tänker om han då liksom står och säger det så kanske vi får en fantastisk verkningsgrad av det. Och helt plötsligt så får vi islossning och Krille kanske till och med börjar trycka in ett par bollar här också liksom.
Lugn nu. Men ska du ta och berätta vem det är du pratar om? För det kanske inte är household som Filip och Fredrik skulle ha sagt.
Han kallas ju för Gentleman's coach. Han heter John Andreas och han är energisk. Jag tycker att ni ska söka på Gentleman's coach på Instagram. Och känner ni att den här gubben, det är han som kommer vända skutan, va? Det är klart att vi ska pytsa in ett par timmar med honom. Det är kanske någon annan blåvitanhängare som vill göra det. Vi kanske ska ha honom där varenda jävla morgon som mental tränare. Det kanske är så.
Ny anfallscoach.
Ja, kanske så. Det kan vara det briljanta knepet som gör att detta vänder.
Ja, han är lite sådär, som jag brukar kalla för Robert Gustafssons syndrom. Han har hittat en grej som funkar. Och det kör han på 100% jämt. Robert Gustafsson, för de som inte vet vem det är, så var det en komiker en gång i tiden. Ja, han finns väl fortfarande.
Robert Gustafsson, ja.
Ja, de flesta vet nog vem det kan. Hans grej var ju att spela full i tid och otid. Och det gjorde han hela tiden. Han körde det tricket jämt.
Jag tycker ändå att Robert Gustafsson har ett par karaktärer till. Jag tycker ändå att han överglänser än så länge Gentleman's coach. Vi pratade med honom. Sveriges humor, lite en av de roligaste människorna i hela Sverige. Jag vill nog säga
kan du säga Robert Gustafssons tre bästa karaktärer då?
Ja, då är Veyron i ottan, han är ju absolut bäst.
Då har du hela killingperioden.
Har hela den täckt då?
Ja. Nej, okej, nästa.
Och sen har du ju Bertil trädgårdsmästaren.
Va?
Bertil trädgårdsmästaren.
Din lem och din trädgård.
Jajamän.
Ja, det är han också.
Och sen gör han ju Tony Rickardsson också.
Ja, just. Och så är han Nisse i rena.
Alltså det är otroligt.
Men det är ju typ samma gubbe hela tiden, är det inte det ändå? Den här lite lätt bakom flötet gubben, eller packad.
Ja. Det kanske är så.
Det var ett så kallat stickspår.
Ja, om vi nu ändå
från
inte ska...
det mycket seriösa ämnet att plocka in en fullkomlig vettvilling till mentaltränare.
Nu får vi se hur länge egentligen ska kan hålla i. Men just nu är han het. Och det är en sån gubbe vi hugger innan vi ser honom stå på dansgolvet på diverse B-barer på Avenyn där han fortsatt kommer in för att han en gång i tiden var Gentleman's coach. Precis som Roland fortfarande dansar sig runt från keybar och från typ So You Think You Can Dance eller vad det nu heter på Göteborgs nattklubbar.
Roland.
Släpper vi det nu?
Nu släpper vi det, men vi genomför det ändå tycker jag. Ja, för om inget annat funkar så kanske det funkar.
Det finns inget pris för det ni gör. Ni är helt magiska, fantastiska, brutala. Allt ni gör.
Min gode vän.
Hej.
Semestern är slut. Idag när ni hör detta ska det enligt utsago ösregna. Blåvitt blir totalt utspelade av IFK Norrköping. Det ser mer uppgivet ut än på länge. Du tryckte precis någon sorts sorgehamburgare här innan vi började spela in. Och min fråga till dig är, hur mår du egentligen?
Nej, men jag har faktiskt en mycket mer positiv inställning än vad man kan tro faktiskt. För att jag såg ju matchen IFK Göteborg mot IFK Norrköping. Precis som du. Och precis som jag ändå antar att våran sportsliga ledning gjorde. Och då såg ju de två lag som befann sig i någon sorts kris mötas. Varav det ena laget manövrerade ut det andra laget fullkomligt. Med att gå tillbaka till den mest enkla basic taktiken som finns i fotboll, nämligen genom att ställa upp ett 4-4-2, stå kvar i sina positioner, vänta på att det andra laget gör ett misstag och kontra in tre mål. Ganska enkelt, utan ens behöva jogga.
Och då, hur kunde det skänka dig glädje?
Jo, för då tänker jag att våra sportsliga ledning är väl ändå inte dummare än att de säger att okej, det här kanske vi också skulle göra. Vi kanske också skulle ta och spela lite enklare. För nu sitter vi i ett läge där vi kommer väldigt nära alla jävla streck i världen. Och då är det nog inte läge att försöka konstra till det så mycket. Utan då tror jag att man ska göra det väldigt lätt för sig. Man ska minimera riskerna så mycket man kan. Och jag menar faktiskt inte att vi ska gå tillbaka till någon sorts jävla grottmongo-fotboll. Utan jag menar bara att man kanske bara ska dra en lite mer tillbakadragen press. Ligga lite bättre i positionerna och gå lite mer på kontringar ibland. För det var nämligen på just en sån som vi gjorde vårt mål mot IFK Norrköping, typ.
Jag fullkomligt älskar när du använder den här klassiska Andrej Häggblad-retoriken när du ska förklara saker och ting.
Berätta om den.
Andrej Häggblad var ju tidigare marknadschef hos IFK Göteborg, och varje gång som någon inte tyckte som Andrej så stannade han alltid upp och så typ la han handen på din axel och sa: men XXX, du måste förstå. Och på så sätt så vann han många av sina argument. Jag tror fortfarande han gör så.
Och det gick ut också att du måste förstå att det inte är så lätt det här.
Nej, allt är så himla komplicerat.
Det är väldigt svårt. Och nu är allting ännu svårare.
Ja, nu är det bra att om det. Ja. Och jag gnabbas fortfarande med Andrej faktiskt. Det är trevligt. Skit i det nu.
Ja.
Jag tror att du är ganska rätt ute. Vi hamnade i ett liknande läge 2018. Vad vi gjorde då var att vi fick gå tillbaka till back to basic för att börja rädda egentligen poäng och plocka in det vi behövde. Och vi börjar hamna i ett liknande läge nu. Vi har 18-19 tävlingsmatcher utan vinst under ordinarie tid. Och då är det läge att börja revidera, för det börjar bli farligt.
Ja, men jag vill komma med ett förtydligande här bara. Patrik, du måste förstå att jag vill inte se det som vi såg i en match 2018. Alltså det här fullkomliga grisblåvitt. Utan jag vill bara att vi drar oss lite mer tillbaka, tänker lite mer sådär. För vi har en spelartrupp som inte direkt är anpassad för att så här, knacka långt. För den man knackar långt på, det är ju typ i bästa fall Paka liksom. Som för övrigt fick ett par inlägg mot sig i duell med Allsvenskans bästa huvudspelare Rasmus Lauritsen i matchen mot Norrköping. Det var ingen stor chans att han skulle vinna dem.
Och synd att de var i luften av bollarna.
Utan jag menar bara alltså, lite mer precis, alltså, när du såg Peking anfalla mot oss, det var ju inte så att de skickade en lång hög boll rakt upp mot liksom stjärnorna. Utan de spelar ju ett kortpassningsspel, fast de spelar det snabbt och de gör det i kontringssituation istället. Precis som vi gjorde. Och nu vet du vad jag kom på nu. Den här kontringen jag pratade om, det var ju faktiskt i matchen innan mot Kalmar. Så där. Men det spelar ingen roll, för jag vet inte fan om inte detta var en kontring också. Snygg passning av Sana till Paka som pekade. Men det, den här kontringen jag tänkte på, det var ju en annan match. Du ser hur det är med de här täta matcherna. Men vad jag menar,
man känner
var...
nästan att du tappar ditt case när du precis. Inte håller du känner, jag är lite där, lite där.
Ja, men i alla fall, det är ingen stor skruv på volymratten, utan det är bara en lite tillbaka, lite safeare, lite mer back to basic, så tror jag att vi kommer lösa detta ganska lugnt. Men då krävs det ju också att vi gör det, att vi släpper prestigen och att vi vågar säga att okej, det vi gör just nu, det funkar inte riktigt. Det måste finnas en så kallad sjukdomsinsikt kring detta. Något som man till exempel har sett hos våran bottenrival AIK, som presenterade två klassnyförvärv nu häromdagen här. Och de säger också, okej, vi har accepterat att vi är ett bottenlag i år. Nu gäller det att kämpa in detta och klara kontraktet. Lite så kanske vi också ska känna att okej, nu får vi nog göra något åt det här.
Så här, jag tror också att man skulle kunna skruva på en hel del och göra om och sådär. Men jag tror någonstans nu att självförtroendet i truppen, det är skjutet så långt i botten. Så jag tror inte det spelar någon roll om Poja skulle ställa om och vi skulle börja spela ett rakt 4-4-2 med två stycken djupledslöpande forwards, eller hur vi nu än skulle vilja ställa upp. För jag tror att den ledningen där just nu, jag tror att de börjar bli klara med årets projekt. Med det sagt så säger jag inte att vi ska skicka någon rakt av hit och dit. Men behöver få in lite ny injektion, lite nytt blod. Och där tror jag på någon typ av lösning. Eventuellt då internt, eftersom vi givetvis är fattigare än alla andra lag i hela världen. Men när man kanske då kan plocka upp till exempel Jonas Olsson, som kan komma in med lite trygghet, lite stabilitet, komma med sina tankar så vi kan köra lite mer back to basic. Han får lite stöd. Du visar till spelartruppen att nu händer det någonting. Nu gör vi en förändring här. De får en liten boost. Man kanske kan omvandla ett par, tre av de här kryssen till tre poängare. Och vips, så tar man då 6 poäng mer. Kanske kan säkra upp det här lilla kontraktet. Det är ju så man gjort i många år. Genom många alla tider. Jag vet att AIK i år har misslyckats med att ta in en ny tränare. För att sen då få någon sorts här startboost. Men vi har gjort det flera gånger i Göteborg, och vid de tillfällena så har vi fått en liten extra skjuts första 2-3 matcherna, vilket gjort att vi har liksom kommit över det lilla guppet och då kunnat säkra kontraktet. Sen får man se vad fan man gör 2021, men det är en helt annan femma.
Jag vill bara återigen förtydliga att jag vill inte se ett 4-4-2 med långa bollar på Bengt. Du verkar inte lyssna riktigt på mig, men det är ett tecken på att kanske inte någon annan har gjort det heller i så fall.
Jo.
Men alltså, det pratas ju väldigt mycket om det här att man har en ny röst. Mm. Och att det kommer in syre och att det blir som en ny start. Och det kanske är det som gör att det räcker för att bollarna ska gå in då. Och så kanske en liten riktningsjustering i hur man spelar. Att man inte alltid måste liksom peppra färdigt de här 200 miljoner passningarna. Utan att man ibland skickar in bollen i alla fall och så vidare. Ja, vi är ju inne på djup taktisk och psykologisk analys här som vi kanske inte har 100% täckning för, men å andra sidan, ibland är det inte så jävla svårt heller.
Nej, men jag tror, alltså, du kan jämföra det här med ganska många typer av världar, och framförallt så här, vad världen har gått igenom i år. Det är inte bara IFK Göteborg som har haft det svårt, ska ju gudarna veta. Och det är mängder av företag som har haft det svårt. Vad man då kan göra är, det kan vara de här små grejerna. Varför tror du att ett företag konferens 2 gånger per år? Det handlar inte om att man vill informera. Det kan du göra mailvägledes. Det handlar om att man ska kunna samlas, gjuta in lite ny kraft, lite ny energi. Man träffar folk från annat håll. Det kan komma in en ny chef. Någon som gör att man känner, fan, nu kör vi. Och sen har du ett gäng arbetare som är jävligt grymma efter konferensen de första 2-3 veckorna. För att sen gå tillbaka till sin vanliga lilla dvala. Men du har fått en liten puck. Jag tror ganska lätt att du kan översätta det i fotbollsvärlden, just för att få till den här lilla boosten, lilla självförtroendet som visar på att man är och gör jävligt bra grejer. Om du jämför våran trupp till exempel med många andra lag, så är den ju på pappret mycket starkare än vad vi ligger i tabellen. Så liksom, det handlar inte om att det är så jävla rötna gubbar. Det handlar inte om att Sargon inte helt plötsligt kan pricka mål. Det finns en helhet som gör att självförtroendet är skjutet i botten. Där behöver vi få in någonting som hjälper till. Det behöver inte vara en bättre tränare, det behöver inte vara en bättre spelare. Men det behöver vara någon som gör att vi får lite energi.
Om vi bara ska kolla vad vi har för options då. Vad har vi att välja på inom, om vi säger så ändå att vi måste hålla oss in-house, som de säger på de här företagskonferenserna.
Mm.
Vad har vi att välja på? Vi har Jonas Olsson som du pratade om.
Mm.
Pros and cons. Fördelar. Han var en tränare som
tog guld sist.
SM-guld senast, men det, ja, det är ju kanske en mindre. Men han förespråkar ju nog en något mer back to basic taktik. Det kan vi nog vara klara. Okej, som han kom in och hade lite idéer om detta, kanske skulle funka. Nackdelar. Inte den sexigaste fotbollen i världen just nu.
Jag trodde du skulle prata om hans persona. Det var, jag tänkte det är folk som gnäller på att Poyars Bagi kan se deppig ut i halvtidsintervjuer. Vänta tills ni får se Jonas Olsson har förlorat med 3-0 mot BK Häcken. Det är ett stone face. Är det?
Då vill man ta livet av sig.
Ja, verkligen.
Andra nackdelar är väl kanske att han har en ganska viktig roll i klubben på ungdomsfronten, så att, så att det skulle röra till det en del. Ja. Och det kanske skulle bli en konstig balans på något sätt, att han som på något sätt ändå är ett snäpp upp i hierarkin mot nuvarande tränare, att det skulle bli lite konstigt kanske. Jag vet inte, ja, det är olika.
Så här, jag tror någonstans att, och det här speglar av sig på allt som IFK Göteborg gör och hela organisationen. Vi kan ha hur många content managers som helst. Vi kan ha hur många webbutvecklare som helst. Vi kan ha hur många publik- och evenemangsansvariga som helst och så vidare. Men till syvende och sist, gammalt fint klassiskt uttryck, så handlar det om att vinna fotbollsmatcher. Det är det som gör att du fyller läktarna. Det är det som gör att sponsorerna i slutändan vill komma till dig. Och det är det som gör att du dammsuger talangerna i området. Om vi har ett lag som ligger och slåss i bottenskrapet år efter år, som inte får den här utvecklingen, då kommer inte en enda jävla talang i Göteborg vilja gå till oss. För de kommer vilja gå till klubben som är den coola, feta och fräcka i stan. Svårare än så är det inte.
Ja, jag förstod inte riktigt hur du skulle få ihop det med Jonas Olsson.
Nej.
Men det menar att om han skulle ta en praktikplats i A-laget i ett par veckor för att vända skutan, så skulle det ändå vara plus på sista raden.
Jag tror inte att akademin går under bara för att Jonas Olsson missar höstterminen år 2020.
Nej, men det är olika. Sen så, vad har vi mer? Jo, vi har vår senaste så kallade caretaker när våran tränare fick sparken, och det vill säga Alf Westerberg, som nu är administrativt ansvarig
för A-laget.
Och vad gör man då?
Nej, det är ju en annan historia i sig. Det har ju att göra med att han precis innan Mats Gren gick, så förlängde ju Alf Westerberg sitt assisterande tränarkontrakt med 3 år. Så att jag vågar påstå att den dagen som Alf Westerbergs kontrakt går ut, så tror jag inte att han är kvar i föreningen.
Du tror inte att man då längre behöver en administrativ? Då är det slut på admin.
Jag tror att det kan eventuellt vara Sveriges dyraste administratör. Så kan jag säga.
Om vi ska se det som tränare då?
Ja, det är en kompetent tränare. Jag tror att det spelar en stor roll vem av alla du väljer. Nästa steg du har är ju Hannes Stiller och Hjalmar Jonsson.
Men nu är vi på Alf Westerberg här nu. Ja. Det är inte så tråkigt som man ska tro.
Okej, Alf Westerberg är en kompetent fotbollstränare. Så är det absolut.
Jag skulle säga att jag ser en ganska stor brist i upplägget, och det är att Alf Westerberg var assisterande till Poja tidigare.
Mm.
Nämligen förra gången som precis den här saken hände.
Man kan också komma ihåg då, det är väl det som många gör nu här, att så här, då kommer man ihåg att Alf Westerberg, för att det finns en statistik på hur mycket vinstprocent och sånt som alla tränare har, och då har ju inte Alf Westerberg, det är ju inte de roligaste siffrorna att se i livet, men då ska man också komma ihåg att Alf Westerberg kom ju då in när Jörgen har fått gå. Och ska ta över då ett lag i ganska mycket fall.
Jo, men skit i det. Det är väldigt svårt att den som har varit underställd huvudtränaren sen ska komma in och vara den som inspirerar till en ny tag. Det har jag svårt att se att det skulle funka, helt ärligt.
Mm.
Sen var du inne på Hannes Stiller och Hjalmar Jonsson. Kommer de alltid som ett paket?
Ja, man får dem i två. Det är ändå två helt underbara människor. Och det roliga är att varje gång jag ser jag Hjalmar Jonsson, så ser jag ju alltid Hannes Stiller. Det kan vara på ICA, eller så kan det vara i Prioritet Särnika Arena, eller vad du vill. De går i par.
Alltså, om det nu är ambitionen att få in en injektion här, och säga att jag måste välja en av dem.
Av de här
paketet, så att säga. Ja. De här Ben and Jerry.
Ja.
Vad finns det fler?
Nej, du har ju lejonet och björnen är ju ett...
Ja.
Man kanske är på glass. Go-to-lösning då.
Ja.
Ja.
Ray och Ben.
Ja, och så vidare. Ja.
Om man ska välja en av de här då. För jag tänker att vi har inte råd att anställa någon ny U-lagstränare heller då.
Nej, det finns ju en sån klassisk... Vi har inte råd att inte ha råd heller.
Ja, men säg att vi måste ta en av dem så tror jag ändå på den här energiboosten tror jag mer på av Hannes Stiller. Ja. För att han är en lite mer högstämd person i största allmänhet.
Ja. Men är inte det...
Det är väldigt, det är väldigt lågenergiska personer vi vill ha in för att öka upp energin.
Jag tror också att man är jävligt naiv om man tror att bara energin gör att jag ska vända. Bara för att då kan vi lika gärna använda oss av ett överflöd av gentleman's coach som någon så här också assisterande in i det här. Jag tror att du behöver...
Det var sjukt, jag hade varit.
Ja, men han är Stiller i all ära. Men... Jag ser ganska många brister i att driva A-laget där tillsammans med Poja på det sättet. Det tror jag inte är... Jag tror inte att det är någon vidare lösning. Jag tror att du ska ha någon som ändå har rutinen här nu. Min röst går till den alltid lika glade, alltid lika utåtriktade och excentriske Jonas Olsson. Som jag ändå tror kan komma in med ganska mycket lugn här. Han kommer in med ganska mycket pondus. Han kan ta spelartruppen direkt i stort sett och han kan styra om ganska mycket. Jag vet inte om Poja ska få ta och chilla lite kanske då, någon månad. Och så får Jonas ta det den perioden. Och så kan vi komma tillbaka sen och leka experiment.
Ja, ju mer jag tänker på det, desto mer blir jag sugen på den här gentleman's coach-lösningen. För att om han står där och dönar...
Ni är hjältar, 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 hjältar!
Så är det ju helt omöjligt att springa omkring och tänka på att man inte kan göra mål. Då gör man ju mål av bara farten.
Han täcker hela kommandobryggan själv.
Aj, han är överallt på samma gång. Han löser publiken, han löser motivationen. Han bara pekar på, här är mål, in med boll, du har inte tid. Nej. Det har någonting
det här. Det finns någonting här.
Uh-huh.
Ja. Alltså jag tror att ska du få in den, alltså den så här snabba, enkla lösningen så är det väl. Och sen är ju frågan då, och det här är ju det stora då, det här är ju stora problemet som styrelsen har just nu. För styrelsen måste ju snart fatta ett beslut. Och då är det antingen att man tror på idén, håller stenhårt vid den. Alltså verkligen stenhårt. Och det är väl lite den linjen de har gått på, känns det som.
Kommunicerat.
Ja, det. Kommunicerat. Mm. Att så här, vi har fullt förtroende för Poja och hela den där biten. Men någonstans, om några omgångar, om det här fortsätter, då kommer de börja omvärdera. Och då är frågan, antingen så ställer vi Poja åt sidan och tar in en ny tränare för året 2021 och framförallt då en som kan rädda oss här och nu. Det kan vara så att man gör en kortsiktig lösning och sen tar en ny tränare till 2021. Eller så håller man kvar allting. Frågan är ju då om man vågar chansa att frigöra Poja från sitt kontrakt. Vad kan det vara, mellan 1,5 och 2 miljoner kronor? Det skulle vara i kostnad ish. Jag vet inte. Någonstans där ungefär. För att få in... liksom lite mer säkerhet, trygghet och någonting annat att bygga på inför 2021. Eller vågar man helt enkelt hålla kvar i det och riskera att hamna i en superetta som skulle kosta bra mycket mer?
Alltså, först och främst vill jag bara säga att om man nu skulle välja att byta tränare, så är det ju liksom, så då är det nog läge att ha en kortsiktig lösning för att rädda kontraktet och under tiden där leta efter en långsiktig lösning. För man ska inte vara så naiv att man tror att den lösningen bara ramlar ner i huvudet på dig. Någon som kan göra allt på samma gång. Utan så här, nästa gång vi byter tränare, när det än nu blir, då måste det nog vara rätt. Mm. Jävligt rätt i så fall.
Ja, och det är ju också så här, det är ju tufft för dem nu. För att, som jag sagt, vi har haft en jävligt tuff period med Göteborg. Vi har haft... Martin Kursvelli som sen inte fick världens bästa lovord när han lämnade. Efterträdde honom gjorde då Mats Gren som inte heller fick världens bästa lovord. In däremellan kom Mats Palmgren in på ett litet gött vikariat och lyckades göra sig ovän med hela supporterrörelsen genom att lova en massa grejer. Och sen försvann han. Nu har Max Markson kommit in, börjat städa upp, det börjar kännas lite bättre. Vi har samtidigt börjat bygga en organisation som är jävligt stor. Jag brukar skoja och säga att vi skulle kunna hantera hela jävla Amazons intåg i Sverige om vi så skulle vilja nu. Med all styrka vi har där.
De behöver bara en hemsida.
Och det hade ju varit asbra om resultatet också hade gått vår väg och vi inte hade haft corona och allt vad det nu heter. Liksom. Men nu är vi ju inte där. Och då börjar man bli så här ganska orolig. Och det är flera grejer som oroar här. Jag vet inte om det är okej för dig och att jag byter ämne här nu.
Jag vill bara ställa en sista kontrollfråga innan, innan du går över på det allmänna, på Alf Westerberg and Friends så att säga. Har vi helt glömt av att vi har vunnit vår första titel på väldigt många år?
Ja, det har vi gjort.
Den finns inte med.
Det har att göra med, alltså så här, visst, Svenska Cupen är en titel för oss och det är jävligt viktigt och den ger oss väldigt mycket, den ger oss ett Europaspel, det är fantastiskt bra. Framförallt, du vet, när man slutar så här fyra eller femma i Allsvenskan, då är den ju helt jävla magisk att få en extra chans till där. Men Svenska Cupen är också vad Svenska Cupen är. Att vinna Svenska Cupen, om vi tar så här 2019, minns du vilka lag som spelade i finalen 2019 i Svenska Cupen?
Det måste ju varit Häcken och AFC.
Det var BK Häcken mot AFC Eskilstuna. Och BK Häcken vann, inte helt oväntat kanske då, med 3-0. Och det säger någonstans någonting om just Svenska Cupen. Att det är kanske inte så här den absolut sjukaste bedriften i världen att vinna Svenska Cupen. Sen är det en viktig titel, det är en annan femma.
Jag trodde att du skulle fråga mig, vet du vad AFC ligger nu?
Ja, men du menar att det fanns en röd tråd där mellan att vinna Svenska Cupen och sen få spela...
Nej, de kom ju två, alltså med det resonemanget skulle Malmö åka ur då.
Ja, precis. Det var inte riktigt dit jag var på väg, min god vän.
Hur mycket måste Malmö kämpa för att åka ur nu?
Jag tror ändå de är safe nu, tyvärr. Enligt statistiken.
Fan också.
Och statistik är ju någonting vi verkligen lutar oss mot på Kamratgården just nu. Så det får vi ju verkligen ta.
Nej, men så här, man måste ju såklart ta med det i beräkningen. Man kan inte bara liksom så här, fan, här har vi vunnit en titel. Alla stod och dansade och var hur nöjda och glada som helst. Och det här skulle vi gå för och det var viktigt och vi skulle till Europa. Och sen kan man inte säga, fast det spelar ingen roll, för så är det inte heller.
Nej, absolut inte.
Däremot kan man absolut se att det har haft en stor inverkan på den allsvenska säsongen. Det är väl inget snack om saken.
Nej.
Att de här ganska långa förlängningarna, att de matcherna verkligen har satt sina spår i en redan tunn och sargad trupp.
Ja.
Det är väl ganska självklart. Vi kallade vårt senaste avsnitt för guld och kris, va?
Mm.
Och när man googlade på det så högst upp kom upp en artikel där det stod att det är inte alls säkert att det är bra att investera i guld under en kris.
Nej. Det var så.
Ja, det var så.
Det var oerhört målande.
På kornet, så att säga.
Ja. Det är klart att vi inte har glömt av att vi är stolta över titeln. Men vi kan liksom inte stå och luta oss mot och säga att men vi vann ju titeln så allt är lugnt. För så är det ju inte heller. Även om vi har mer speltid i våra ben än vad kanske många andra då. Ja, Malmö har ju ungefär lika mycket.
De har dubbelt så många ben.
Ja, det har de. Så det är en annan femma. Ja. Och det kanske är av tidigare erfarenhet som gör att det löst sig så.
Ja, men jag menar bara att om man sitter som sportchef och tänker att nej, nu ska jag nog fimpa tränaren. Då ska man också komma ihåg att man har garanterat har varit en ganska stor del av att det satsades på Svenska Cupen. Och man är också den som är ansvarig för att man har en trupp som inte höll för båda. För att det är ju mängden ben som verkar räknas i den ekvationen.
Fast där är ju, det finns ju så här, inget agg i ett sånt läge. Och det är det jag menar. Att jag tror inte att, här måste ju liksom föreningen se till sin historia. Och se till vad som är bäst på både lång sikt och kort sikt. Och det kan vara så att på kort sikt så måste vi göra någonting. För annars kan det bli katastrofalt på lång sikt. Och då kan det vara så att men vi behöver nu få in den här injektionen för att säkra kontraktet, för att det finns en risk och en chans nu att det skiter sig. Och skiter sig och vi dvalar ut, då ska du se hur lätt det är att fiska upp alla de sponsorerna igen som står för en enormt stor del av vår omsättning hos IFK Göteborg. Då ska du se hur lätt det är att behålla all personal på Kamratgården som ligger där och tuggar pengar. Vi backar som det är. Ett nedfall till Superettan hade varit katastrofalt. Även om vi såklart hade varit en ekonomiskt stark klubb med Superettan mått mätt. Men inte allsvenska.
Ja, men något måste göras. Men frågan är bara vad.
Mm. I need somebody help, not just anybody. Men det är ju det som oroar mig just nu, och det är ju att vi har byggt en organisation som är helt jävla fantastisk när det går bra för IFK Göteborg. Så när vi har fulla hus så har vi liksom snyggt maner, vi har en helt ny shop med assnygga kläder verkligen för en gångs skull. Vi har gått och väntat svinlänge på det. Vi har en direktsponsor som gör allting rätt. Vi har en organisation som pumpar ut skitsnyggt material. När man visar upp IFK Göteborg för någon utifrån så blir man ju stolt över det man kan visa upp. Problemet just nu bara är att det i sin tur, när vi ligger som vi ligger, har kannibaliserat på spelartruppen. Vi får inte de pengarna som vi behöver för att kunna utveckla våran spelartrupp. Och här någonstans så måste, och det blir ju Max uppgift nu, han måste gå igenom varenda tjänst på kamratgården där uppe och titta och tänka, om vi tar bort den här personen, kommer det påverka IFK Göteborgs sätt till att vinna matcher? Kommer det påverka IFK Göteborgs sätt till att kunna locka publik när vi väl öppnar upp igen? Och kommer det påverka IFK Göteborg negativt mer än att andra kanske får lite mer att göra? Om svaret då är nej, det kommer det inte göra, då är det dags att rycka det plåstret. Och så får man göra på ett par olika ställen. Då kan du till slut frigöra ekonomi för att plocka in en eller kanske två personer. För jag är helt övertygad om att det finns en hel del svansar att plocka där uppe.
Ja, för vi ska veta det, att överallt så pratas det ju nu om att det kommer en så kallad post-corona, post-permitteringsdepression är väl kanske att ta i, men det kommer bli en jävla smäll för många företag och för en massa klubbar. Mm. För det är ganska många fotbollsklubbar som kanske, ja, inte minst i Allsvenskan, som kanske har levt lite över sina tillgångar. Nu är vi uppe i Allsvenskan. Mjällby tas ofta som exempel här då. Vi värvar in Batanero och vi värvar in den ena och den andra och den andra. Och så tänker vi, ja men det kommer nya tv-pengar och det, allting blir bra. Och så kommer den här grejen nu. Och någonstans i den farozonen, det får man väl säga att IFK Göteborg också är.
Mm.
Så därför så tycker jag att i så fall ska man inte sitta och vänta på att permitteringar ska upphöra. Så där. Då får man göra matten innan. Och som du säger, om det är ett plåster som sitter lite snett och är lite blodigt, så kanske man ska rycka det plåstret. Ja.
Så här, både du och jag är ju verksamma i en annan värld. Och både du och jag har fått...
Landet Narnia.
Nej, men vi har ju
vad
fått...
Vad gött det hade varit.
Det är så synd när jag är allvarlig och du drar till med massa, är det Disney? Det känns som Disney.
Ja, jag vet inte.
Ja, Disney-referenser, det du och Glenn ser. Det jag skulle säga i alla fall är att så här, när en sån här grej händer, då måste man kolla på sin organisation. Jag har själv varit tvungen att göra det. Jag har själv varit tvungen att ta bort folk. Det är ingen rolig grej. Det är absolut inte roligt. Men det handlar om att man någonstans måste se överlevnaden på sikt. Och här någonstans så måste... Man kanaliserar allting till hur kan sporten få framgång. Får sporten framgång, då får allt det andra framgång. Det spelar ingen roll om vi har 100 publik- och rekryteringsansvariga om sporten går skit.
Nej, men det,
svårare än så är det inte.
Det är överordnat allting annat. Det är det allting börjar och slutar med. Så självklart, står man och ska välja mellan en koordinator och en mittback, så är det nog ändå mittbacken man ska välja. Nu, vet inte fan om det är just det där man står.
Du, att den lönebalansen var rätt.
Nej, men i teorin kan man säga sådär.
Nej, men och det handlar inte om att man är naiv och dum i huvudet och tror att en tjänst mot en tjänst, det är inte det handlar om. Men däremot så finns det flera svansar, och kan du göra det så kan du få till en extra injektion. I synnerhet när vi då ser att om vi jämför våra trupper med till exempel våra konkurrenter, att vi egentligen på pappret har en starkare trupp än vad många av våra konkurrerande lag har. Och vi bör därför kunna med nuvarande trupp, med ganska simpelt, kunna hålla en ganska trygg mittenplacering. Just nu är vi inte där, så den injektionen som ska till, det kanske inte är ytterligare en anfallare. Eller kanske inte är ytterligare en vänsterback eller sådär. Det kanske är då en person som kan komma utifrån och som kan injicera lite nytt blod. Och tänka något annat på ledarsidan.
Du vill ha någon sorts utrensning av personal på kamratgården?
Trevligt, eller? Nej. Så illa, alltså riktigt så illa är det inte jag vill. Jag vill inte liksom att vi ska bara banta ner allting och starta
banta
om som
ner.
Jävla Division 6-klubb liksom. Utan, däremot så måste man göra precis som alla organisationer nu har gjort. Man måste kolla och peka på var kan vi rycka plåstret för att få vår verksamhet att överleva på lång sikt, och klarar vi då att överleva under en kort sikt så här. Det pratas till exempel om en massarbetslöshet. Du var inne på det förut här. om att vi kommer få då ytterligare en stor boom här nu mot jul och framförallt mot januari, februari. Just för att då kommer mycket permitteringstid upphöra. Företag kommer då stå med full personal men fortsatt inte ha samma omsättning som det är beräknat att man skulle haft året innan då. Och då kommer folk på grund av arbetsvist tvingas göra sig av med folk. Det är så tragiskt och hemskt kommer det bli i lilla landet Lagom. Men så är det. Och på samma sätt tror jag att om man inte agerar och gör någonting nu för IFK Göteborg och risken då här finns att vi åker ut i Superettan, då kommer vi oavsett hamna i ett ganska stort upplösningsläge. Och då pratar vi inte bara på kanslinivå, för då pratar vi om mängder av kontrakt som kommer brytas, för att det är väldigt vanligt att man skriver in i sina spelarkontrakt att vid uttåg ur Superettan så går jag som fri. Så att jag tror att vi måste
bara
göra...
Max och Gustav Hessfeldt kvar.
Det kan vara gott nog. Två bra, härliga killar. Så det kanske räcker. Jag tror bara att vi behöver ta tag i det här nu och slimma till organisationen efter nuvarande förutsättningar. Jag vill inte gå på någon specifik, men man kan fundera så här, behöver vi det eller behöver vi det under en tid då vi inte har någon publik till exempel. Så jag tror att en ganska stor översyn är nödvändig nu, för det här har tagit längre tid än vad någon kunde tro, och just nu så blöder vi enormt och kan inte ens ersätta det vi vill sportsligt.
Men mest av allt önskar jag mig just nu fred på jorden, men kanske ännu mer 3 poäng mot Djurgårdens IF. För det hade gjort saker och ting mycket lättare. Och det tror jag att vi kan få, bara om vi bara skruvar lite granna på den här spelidén, på den här lilla processen, och gör oss lite mer cyniska, lite mer kontrande, lite mindre risktagande. Så precis som IFK Norrköping gjorde mot oss här om sisten. Jag säger det igen, där fick vi oss en jävla lektion i hur man anpassar ett lag efter situation och motstånd och hela skiten. Det imponerade på mig hur de gjorde mot oss. Och så, då tycker jag att då kan man inte vara sämre att man tittar på det från vår sportledning också.
Vi får ju några vilodagar nu också. Vilket inte, det gör ju ingenting.
Nej, det gör ingenting. Lite.
Och då ska vi komma ihåg att Djurgården också nu förhoppningsvis kommer tillbaka på lördag den 22 augusti. Det är årets bästa dag för övrigt. Och är lite Europaspelsbakis kanske.
Du kan inte säga så utan att förklara dig. Det var den här dagen som... Som du ploppar ut så att säga. Mellan morsans ben.
Ur mitt mammas
för första gången.
Sköte. Så jävla sjukt. Vi har en raseripodd som slutar med din mamma skämt. Trevligt.
Det är helt rimligt i det här läget. Ja. Jag började ju med att vara positivt att vi åkte på stryk mot Norrköping. Då kan jag få sluta med att skämta lite om din mamma. Vi två, hej då, fuck off, du dog. Men inga tårar om min kin. Den rådjursblicken är så jord. Jo. Och spar ett kors som blev för stort. Och visst du kan gråta om du vill. Jag synar dina kor.
From the